Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? Is it about work, health, or relationships? What about happiness, meaning, and money? What really matters? And how can you dramatically improve all of these things? These are the questions we explore every week on the top-ranked podcast, Good Life Project, hosted by award-winning author and perpetual seeker, Jonathan Fields, which also happens to be me. Every week, I sit down with world-renowned researchers, experts, and scions of art and industry on the Good Life Project podcast. This week, in fact, we're sharing a fantastic conversation with the author, Elizabeth Gilbert, about a single practice that changed her life. Listen to the Good Life Project podcast wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Vi är igång. Du lyssnar på Atladotter och Bjurvald. Det är jag som är Margret Atladotter och med mig har jag
Lisa Bjurvald.
Hej Lisa Bjurvald.
Hej Margret Atladotter.
Hur är läget?
Ja, det är bra, tack. Hur är det med dig?
Det är jättebra. Och jag är ganska taggad på det här avsnittet.
Ja!
Det har hänt så pass mycket konstiga saker som det har snackats mycket i mediebranschen i alla fall, kan man säga.
Ja, och en sak som du har snackats mycket om är ju skämskudden, det här priset. Vi blev ju inbjudna till galan, ingen av oss kunde gå, men vi har hört vilka som har fått de här ärorika priserna.
Idag är det fredag, var den igår?
Alltså. Ja, det var igår kväll. Och Linda Lindorff, hon sprang ju tydligen ut skrikande enligt löpsedlarna när hon inte fick något pris på Kristallen.
Okej.
Och hon har ju då vunnit den här skämskudden för årets meltdown. Linda Lindorffs walkout på Kristallen.
Okej, men vänta nu. Vi måste prata om Linda Lindorffs meltdown.
För
det blev ju löpsedel.
Ja.
Kristallen var i söndags. Så måndag morgon så kunde man se över hela stan löpsedeln. Nu kommer jag inte ihåg exakt hur det lät, men någonting om såhär, Linda Lindorff sprang ut skrikande.
Ja, otroligt dramatiskt.
Alltså, hur känner du för den storyn överlag? Alltså, tycker du, för jag känner mig klubben såhär, att för tydligen så var det ju inte riktigt så.
Nej, hon motsäger det här och det skarpaste.
Ja.
Hon menar att hon blev liksom frustrerad och hon tycker att det här programmet som hon leder, Bonde söker fru, har blivit overlooked nu så många år. Och den frustrationen kan man ju helt förstå.
Mm.
Men det var väl mer lite humoristiskt då, att hon blev så himla irriterad och gick ut och liksom tog en liten andningspaus och skrek till av typen när i helvete är det min tur.
Men typ såhär, och någon gick förbi som jobbar på Aftonbladet då, eller?
Ja.
För man undrar hur det kan bli en...
Ja.
Okej, jag känner ju lite så här att det är så himla, för hon har ju fått så himla mycket skit för det. Alltså folk skrattar ju åt henne.
Ja.
Men jag tycker det är så tråkigt när det alltid ska bli så här, du vet, en kvinna. Nej, men det är lite så här kvinnomobbning.
Det finns en viss kvinnomobbning. Ja. Men jag tycker ju tvärtom. Det är väl jätteskönt med en människa som inte sitter och hycklar. Brukar du kolla på Oscarsgalan?
Mm.
Ja, jag tittar också, oavsett om man inte kan jobba flera dagar efter och man sitter upp ett dygn. Och visst mår man bättre när man ser både män och kvinnor som ser riktigt sura ut när det inte är deras namn. Det är de man får empati för, inte de här som bara oh my god, you so deserve it. Och man vet att de sitter och bara kill that bitch inombords.
Men jag tänker typ jag tänker direkt på Leo DiCaprio. Hade han inte vunnit nu senast så hade han ju varit då USAs Linda Lindorff.
Ja.
Lite den känslan.
Ja. Absolut.
Men hon vann pris på skämskudden i alla fall.
Ja,
det är ju jättehemskt också.
Det vann hon ju. Ja, men sen så, vad om det gäller så här, ska det bli löp eller inte? Ja, om typ Nöjesbladet hade sitt eget löp. Och alla de här Hänt Extra och de skvallertidningarna, ja. Men det är väl kanske inte riktigt det viktigaste som händer i världen för kvällstidningar. Å andra sidan har ju kvällstidningar också haft löp som Mina bröst växte i direktsändning.
Ja, det är en gammal tradition att liksom lyfta fram kvinnor på ett tjejligt sätt.
Ja, och gärna när det händer just på stragalor i direktsändning och någon tappar kjolen, Lill Lindfors för 30 år sedan. Liksom. Så det här är en svensk... Hon har kvinnor som gör något tokigt och crazy.
Men du gillar att hon liksom...
Ja, för tusan. Vad härligt. Okontrollerat och uppriktigt. Hon har liksom mitt hjärtas röst.
Mm. Var det någon annan som vann någonting?
Ja,
så vad tycker folk som är nominerade och vinner? Dyker de upp och tar emot sitt pris och håller ett tal? Eller är det så här...
Några av de nominerade, kan inte du läsa motiveringen också till Comedy Centrals hederspris som också gick till Linda Lindorff?
Okej, okay. Hon fick alltså två utnämningar. Mm. Motivering: Linda Lindorff har under året bidragit till att göra det svenska tv-landskapet ännu mer underhållande. Hon har även visat prov på ett stort känsloregister. Linda har svettats, slitits och gråtits för sin rätt till ett tv-pris. För att lugna upprörda tittare och bönder får Linda nu Comedy Centrals hederspris. Det är inte så att vi är rädda för känslor, Linda. Vi är rädda för dina känslor.
Ja, men det var väl ändå lite roligt. Det, det där var lite humoristiskt.
Ja. Men jag tycker ändå, ja, jag vet inte. Jag tycker synd om henne. Ja, för fan.
Ja, men det är. Och jag måste säga, alltså, de gångerna jag har varit i tv-branschen som typ med research och reporter och sådär, så är det just... den falska ytan man stör sig på. De som har programledarna som är män som tafsar, kvinnor som har bizarra tantrums, skäller ut assistenter, alltså allt det som försiggår. Och sen så är det så här, hela Sveriges Anna Andersson, och jag älskar er och så vidare. Så det här tycker jag är en skön motvikt till det.
Grattis Linda Lindorff helt enkelt.
Ja, men det finns fler stora egon än i tv-branschen. Även vi i pressen har ju några.
Ja,
ja.
Alltså så här. Niklas Svensson. Man kan väl ändå säga att han är en av våra mest kända journalister just nu verksamma. Han är politikreporter på Expressen och... väldigt grandios som person. Han har ju kanske blivit liksom nästan som ett household name sen han började twittra, alltså började liksom publicera sig privat också i sociala medier. Jag var en av de som var blockade av honom i alltså flera år.
Och det är ju hederspris för det väl.
Ja. Men det var ju någon slags konstig grej där att han hade liksom massblockat typ jätte många på Twitter. Jag var en av dem, så jag missade ganska mycket av vem han var på Twitter och sådär. För ett år sedan så skrev Åsa Lindeborg en ganska intressant text om honom och apropå hans twittrande. Jag tänkte citera den. Rubriken på den kulturtexten var: här kommer Svensson. Och sen: Åsa Lindeborg funderar över Niklas Svenssons Twitter-sommar och journalistkårens trovärdighet. Det här var liksom ett år sedan, skrev hon. Jag citerar här från en artikel i Dagens Media om den här artikeln. En artikel om en artikel. Åsa Lindeborg hävdade i sin text att Niklas Svensson under sommaren har twittrat opinionsmaterial där han konsekvent har tagit ställning mot alla progressiva krafter och det på ett sätt som stinker trollsvett.
Det syftar hon alltså på internettroll liksom, som håller på och trollar och provocerar för att få följare och likes.
Alltså hon, så här, det är ju helt klart att Niklas Svensson har den typen av roll på Expressen där han ska vara liksom helt liksom neutral, helt objektiv. Han ska inte uttrycka, man ska inte fatta vad han har för liksom åsikter i olika politiska frågor. Det är ju helt, så är det bara liksom om man har den rollen. Däremot så har man ju, har man följt honom, så är det ju ganska tydligt liksom var han står ju lite åt höger kan man säga. Och har liksom de här tendenserna att han går väldigt hårt åt till exempel så här, ledande S-kvinnor. Han liksom stod för det här drevet mot Veronica Palm när hon började jobba för Rädda Barnen, som ju var ju ett väldigt konstigt avslöjande, visade sig i efterhand. Men det var ju redan för sent, för att hon blev av med det uppdraget och det skadade ju Rädda Barnens trovärdighet väldigt mycket. De förlorade ju medlemmar i rasen. Mm. Hur som helst. Åsa Linderborg skrev om det här för ett år sedan. Det är problematiskt att Niklas Svensson fortsätter ha sin så kallade neutrala roll som politikreporter på Expressen samtidigt som han twittrar opinionsmaterial.
Och vad blev reaktionen på det här? Jag minns att, det var, hon fick mycket medhåll liksom från, inte bara från vänster och från kulturmänniskor så, utan det var väl liksom att det här började komma upp då. Är Expressens politikreporter verkligen neutral? Troligtvis inte, och folk lyfter fram olika tweets.
Exakt, alltså reaktionerna då var ju men precis som du säger så här, det var många som kanske hade känt liknande, men det var första gången någon verkligen satte ord på det i en större text liksom. Det var ju en kulturtext, och liksom Aftonbladets kultursida har ju sina liksom tydliga vad ska man säga, åsikter, eller de har ju sin agenda och sådär, så att det blev ju inte lika stor boom kring det här som det som har hänt nu. Ett år senare så skriver Niklas Svensson en tweet i söndags som lyder: den asylsökande som ljuger om sin ålder borde naturligtvis omedelbart tvingas lämna landet, punkt, anser många, punkt, och jag, punkt. Vi kan ju gå in lite på varför det här är väldigt anmärkningsvärt.
Ja.
Det känns som att du ändå vi snackade lite om det innan vi körde igång så här, om man ska sätta liksom den tweeten i någon slags sammanhang, så är det ju för att det har varit en diskussion eller en debatt i medierna om asylsökande som kommer till Sverige och då eventuellt ljuger om sin ålder eller liksom säger fel ålder. Det är, fortfarande finns det inget bra sätt att åldersbestämma människor på liksom ett trovärdigt och bra sätt. Alltså det kan ju diffa, de metoder som finns är ju så här, kan ju diffa flera år. Det är jättegodtyckligt det där. Den diskussionen som nu har ägt rum i medierna om att det är så här, det är ju liksom hämtad från, eller är någon slags spegel mot en diskussion som har pågått jättelänge i så här främlingsfientliga kretsar. Alltså ord som till exempel, jag tycker jag blir illa berörd bara av att säga det, men ord som skäggbarn till exempel har ju använts i avpixlat kretsen om ensamkommande flyktingbarn.
Ja. Och nu har den diskussionen på något sätt sipprat in i offentligheten. Och bara det, vi ska hålla oss till Niklas Svensson. Men det är väldigt intressant det här, hur Sverigedemokraternas diskurs, alltså som de håller fast vid, till slut, vi kan inte värja oss, till slut kommer den in och vi börjar ifrågasätta.
Ja. Och det har varit så här lite artiklar kring så här, ja, men olika barnläkare och personer liksom kopplade till Migrationsverket på någon vänster som säger, som så här, slår larm, liksom vuxna män bor på samma boenden som liksom vad ska man säga, riktiga barn och så vidare. Det har blivit lite så här halmgubbesnack också, att jag vet att just på Twitter är det mycket debattörer som kan skriva saker som, men det är ju helt sjukt, hur kan man tycka det är okej att 40-åriga män går i samma klass som mellanstadie flickor liksom. Det finns ingen som tycker det. Alltså det finns inte en enda person, vad jag vet, som tycker att det är så det ska vara.
Nej.
Så det blir ju, ja, det har varit liksom, det har bubblat lite i den frågan så här. Och
den har blivit infekterad. Och det har också lyfts fram som att flyktingvänliga debattörer på något sätt tycker att det, att det ska vara så.
Ja,
om man istället säger att vi efterlyser fakta och kunskap och liksom hold your horses lite grann, då är det som, precis som du säger, jaha, så ska gå 40-åriga män i mellanstadieklasser.
Precis.
Ja.
Alltså det finns ju också, om man bara ska prata om liksom sakfrågan så här, asylsökande som kommer då till Sverige exempelvis och ska upp i sin ålder. Det finns, beroende på liksom var man kommer ifrån från början eller liksom vem man är, så kan det ju till och med vara så att man inte har den blekaste hur gammal man är. Det finns också så här ett främlingsfientligt snack, en främlingsfientlig myt är ju det här att många asylsökande har liksom får liksom samma personnummer, samma födelsedatum. Antingen första juli eller första januari. Och det är ju, det behöver ju inte betyda att personerna så här vägrar uppge sin ålder, utan det kan vara så att de inte har någon aning. De vet att de är födda på vintern eller sommaren, de vet inte mer. Det är inte alls ovanligt. Alltså om man pratar om regioner som liksom Afghanistan eller vissa områden i Mellanöstern.
Och två grejer man tilltänker på, det är ju ett, hur mycket du åldras av krig och konfliktzoner. Ja. Det är ju inte så att du ser ut som en fräsch liten nyponros som du tvingas huka liksom under beskjutning och du har förlorat din närmaste familj. Men det andra är ju också, tycker jag, den största moralfrågan här, eller hur? Alltså, som någon skrev på Twitter, okej, du har ljugit om din ålder när du har köpt starköl, du har ljugit för att komma in på klubbar, varför skulle du inte ljuga om din ålder för att fly ett krig?
Visst.
Det tycker jag är det starkaste argumentet här.
Ja, alltså egentligen så här, man är ganska, det är väldigt speciellt tycker jag om man bryr sig så pass mycket om huruvida en person som liksom flyr för sitt liv försöker liksom så här, kämpar för ett liv i trygghet med liksom stabilitet, och att man liksom ljuger om antingen sin ålder eller något annat. Jag bryr mig inte.
Alltså, nej, alltså, jag skulle ljuga, stjäla och kanske skada andra människor för att fly och överleva ett krig, vilket vi ser på båtflyktingarna. Så sätter sig de där. Så att, nej, det är en väldigt märklig sak att kommentera.
Hur som helst, Niklas Svensson då skriver den här tweeten på söndagkvällen, och det blir ett jävla liv, förståeligt. Väldigt många som höjde på ögonbrynen och bara oj. Riktigt, inte bara så här grovt att uttrycka en liksom åsikt i den här debatten, utan vad för typ av åsikt. Alltså han tycker att asylsökande som ljuger om sin ålder borde naturligtvis omedelbart tvingas lämna landet. Det är jätte grovt.
Ja, det är det. Det här alltså, det är ju sverigedemokratisk hållning naturligtvis.
Och det blev liksom hela den här Åsa Linderborg debatten då om Niklas Svenssons opartiskhet liksom blommade upp igen. Niklas Svensson har tagit bort den här tweeten nu.
Jaha, det visste inte jag. När gjorde han det?
Han gjorde det så här,
du behöver inte säga exakt, men var det liksom...
Nej, men jag tror att kanske för ett par dagar sedan.
Det var så?
Ja. Och,
jaha, intressant. Då är det väl Expressen som var på honom och sa att det för en gång skulle vara ett litet övertramp, eller?
Alltså, det vet man inte. Han har ju också skrivit nu, igår så skrev han någon slags... Alltså, han pudlade typ. Jag ska ta fram den så att jag citerar den korrekt. Ja, jag ska hitta den. I alla fall. Robert Laul skrev en debattartikel apropå Niklas Svenssons tweet för SVT. Där han, som jag älskade för att den var väldigt, den var väldigt hård. Som gick ut på att han tyckte att Niklas Svensson bör lämna tillbaka sitt presslägg.
Ja.
Han har liksom gjort sitt som journalist. Han har avverkat sitt förtroende. Liksom. Den blev jättedelad, jätteomtalad. Så pass att Aktuellt ville ordna en debatt om det här. Niklas Svensson tackade nej till den.
Ja.
Det var svårt att gå vidare då. Klipp till att han då, Niklas, har tagit bort tweeten och gjort en liten pudel. Jag vill höra liksom din åsikt om det här. Såg du tweeten? Hur...
Ja, jag vill nästan höra din åsikt först. Jag känner att jag... Det som är mest intressant för mig är ju ändå Expressens.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Agerande här. Det är det som är spännande. För att det finns människor liksom som har de åsikterna, det hör man ju varje dag och ser i sin mailbox. När börjar det här kännas lite jobbigt för Thomas Mattsson, undrar jag? Alltså när... hittills har det ju gått att ignorera. Just, det är väl kanske inte så konstigt om man säger att det kommer en sån här stöt från Åsa Linderborg på Aftonbladets kultursida mot Expressens politiska reporter. Det tror jag inte ens liksom har skakat någon i grundvalarna liksom på Expressen. Men nu är det ju lite intressant. För att ju mer såna här tweets och uttalanden som Niklas Svensson gör, som så tydligt ställer sig till höger, desto svårare blir det att säga att han är en helt oberoende reporter.
Ja.
Så nu börjar det faktiskt bli intressant. Så det är mer den aspekten. Jag har så himla svårt, och det där är ju en yrkesskada som säkert både du och jag har. Man är ändå svårt att uppröras i grunden. Därför att fler och fler människor får invandrarfientliga åsikter. Och liksom glidningen pågår ständigt. Men jag reagerade väldigt positivt på Robert Lauls grön. Jag tycker det var underbar. Jag twittrade ut den och verkligen omhuldade den. Den var så härlig för att den, det var inte liksom några så tveksamheter i den, pris som du säger. Den var så jäkla rak. Den var så här, du kan inte skriva om politik när du håller på det här sättet. Och vad menar du egentligen? Härligt. Mer sånt överlag i svensk debatt. Att man inte håller på att är så rädd för sin egen ställning hela tiden och säger jag är på ena sidan och han har rätt i sin yttrandefrihet, utan bara går direkt till kärnan. Varför tycker han sånt här? Han ska vara opartisk.
Men det är också väldigt talande och tragiskt att liksom, Robert Lahl blev väldigt, alltså det är ju modigt också för han blev ju det blev ju jävlar i det, en skitstorm kring honom. Alltså, ja. det vet ju både du och jag, så här, tar man tydlig ställning mot Sverigedemokraterna eller liksom så här, överlag typ rasism numera som så här, någon typ av offentlig person, så innebär det trakasserier från massa jävla galna nättroll. Och så det var ju väldigt modigt av Robert Lahl. Man vet ju att han får ju liksom de, det blir jobbiga konsekvenser för Robert Lahl. Inte för Niklas Svensson. Han hyllas ju i, du ska självklart se, du ska
jag vill
se
inte, jag vill inte.
Du ska se alltså hans mentions. Det är så fruktansvärt.
Och jag vill bara stanna kvar lite vid det där, för jag tycker det är skitintressant. För det var min grej i Metro, det var så här, vi fem experter som uttalar oss om SD. Och fan vilken skillnad där för bara ett år sedan när man gör dem där. Då var det ändå så här, men några är tydligt för, några är tydligt mot och så vidare. Nu står man verkligen ensam när man är den som jag som säger så här: SD är och kommer förbli ett rasistiskt parti därför att de har den här toleransen för rasistiska uttalanden och de ändrar sig inte, och sen kan de sitta och som sagt byta ut sina kläder och se lite snyggare ut, men titta på alla de här bevisen. Medan allt fler av oss så kallade experter börjar gå i den här jävla mesiga riktningen, bara, ja, men vi ser ju visserligen att jag skulle väl inte direkt vilja, och ja, de är ju inte lika hemska som de är ute i Europa. Man bara, vi har liksom forskare från hela Europa som studerar Sverigedemokraterna och kallar dem för ett högerextremistiskt parti. Så att nej, de har inte ändrat sig. Så det där är skitintressant tycker jag att se. Och det är just i det sammanhanget man bör se Robert Lauls text. Att det krävs liksom ännu större mod att verkligen upprätthålla den linjen och inte svepas in i den här diskursen. Man bara, ja, det kanske inte riktigt är bullshit. Utan alltså att kalla en spade för en spade blir allt svårare.
Alex Schulman, vi har ju berömt honom tidigare i podden för hans kolumner i Expressen. Han har ju också skrivit en kolumn apropå Niklas Svenssons tweet. Där han bara helt så här, tydligt, så här, det här är ju helt befängt. Alltså det är en befängd åsikt.
Det är jätteroligt eftersom de båda är i Expressen.
Ja, alltså.
Han hoppar alltså på.
Mm.
Alltså så Expressens mest profilerade kolumnist hoppar på Expressens mest profilerade reporter.
Ja.
Ja,
men det är
jag vill vara igen monten liksom på mässan, se vad som händer. Ja.
Det är varit måste om man tittar, alltså tänker liksom, om man tittar på Alex Schulman och vad han valt för linje som kolumnist i Expressen, så är ju det här liksom en klockren grej för honom att ta upp liksom.
Ja, det är det, men också det tycker jag krävs väl lite
motfri. Jag tror att det är lättare för Alex Schulman. Han är ändå alltså han är ändå en liksom kolumnist.
Ja, du är fristående på ett annat sätt. Du sitter inte liksom på redaktionen.
Han är en av liksom våra mest inflytelserika. Alltså kolla på Alex och Sigges podd, hur många lyssnare de har.
Ja.
För honom så han liksom har råd på något sätt, på ett helt annat sätt, att gå ut och markera i de här frågorna. Och han gör det är jättebra. Medan som liksom Robert Lauls, som är då liksom mer av en liksom kollega då till Niklas Svensson och alltså det är ju ändå ja, det blir jävligt jobbigt för honom liksom. Hur som, tweeten är borttagen.
Ja.
Vi har ingen aning om varför, men nej, han har då igår, Niklas, skrivit en till tweet, eller lagt ut en bild på Twitter med en text där, som lyder: ett par saker apropå min tidigare tweet om asylsökande som ljuger om ålder. Det var snabbt, dumt och slarvigt formulerat. Jag menade inte att någon ska utvisas till tortyr eller dödsstraff, vilket påstås i debatten nu. Jag menade inte heller att den som har rätt till asyl ska kastas ut. Självklart ska asylrätten gälla. Min slarviga formulering har med all rätt ifrågasatts och kritiserats. Därför raderade jag tweeten häromdagen. Men presskortet behåller jag. Och nyhetstips, liksom både synpunkter och kritik, tar jag mer än gärna emot också i fortsättningen.
Ja.
Så
det här är så kallad jag fått smäll på fingrarna av pappa tweet.
Men det tycker jag är intressant. För nu, alltså, det är egentligen det som jag ville prata lite om. Så här. Hur pass mycket liksom vår roll, journalistens roll 2016, det, hur mycket den har förändrats. För Niklas Svensson kan, alltså han har ju nu en helt typ, en ny typ av roll som reporter. Alltså det är ju väldigt unikt att så här,
och mycket flytande.
Men alltså den traditionella, alltså så här, synen på så här, vad det innebär att vara en neutral politikreporter på en stor tidning. Det är ju alltså gränserna där är ju helt utsuddade. Ja. Han är ju, alltså, har visat tydligt vad han tycker i ganska många frågor. I den här frågan som är väldigt också så här infekterad just nu. Men, och han får, har kanske då fått på fingrarna, tagit bort den, men kommer så fortsätta.
Ja, han kommer fortsätta, men framförallt så är, det här stärker ju bara honom i vissa kretsar. Därför att nu blir det ju så här, åh, fan vad synd det är. Och nu är han censurerad av så här, PK-ledningen på Expressen. Och han är så modig, vi måste fortsätta stödja honom och lyssna på vad han har att säga. Och frågan är vad han tycker innerst inne. Men precis som du säger, det är så intressant. Alltså KG Bergström, Margit Silberstein, personer som fortfarande vägrar avslöja efter så många år vad de ens röstar på. Medan Niklas Svensson så hela tiden så tydligt ställer sig till höger.
Det är ju något nytt liksom.
Ja, det är nytt.
Alltså, det är, och frågan är,
det är som kungafamiljen, Margit. Har du tänkt på det?
Vadå?
Ja, men de var ju också att de var jätteneutrala och fick inte kommentera. Det börjar bli mer och mer. De har startat en stiftelse mot näthat. Det är liksom i den här polariserade världen, det går inte att vara helt neutral. Eller?
Men jag frågar dig. Ja, jag vill mena då att jag tycker att vi måste, alltså den rollen, den rollen, alltså en reporter som ska granska makten, alltså våra politiker, hen måste måste hålla det för sig själv, sina åsikter. Jag liksom känner att det är problematiskt och det grävsta att vi känner till liksom vad Niklas Svensson tycker i de här frågorna. Det ska vara helt och hållet irrelevant.
Men är det alltså viktigare än någonsin, menar du? Just eftersom debatten är så polariserad och eftersom det finns så mycket hat på båda sidor och liksom sån antagonism, är det därför ännu viktigare att politikreportrar verkligen är neutrala? För så kan man ju också se det.
Ja, alltså jag tycker det. Och jag tycker att så här, där tycker jag ju då, public service har ju som otroligt viktig roll nu liksom inför kommande val, när vi liksom har så de andra då reportrarna liksom har, ja, det har visat sig vara okej. Alltså signalerna som sänds att han inte får liksom ta en time out eller liksom byta arbetsuppgifter då från politik till, jag vet inte, något annat, det visar ju att så här, det här är ju okej på något sätt.
Det är jätteintressant att du tror public service, för jag tänkte precis på det, vad skillnaderna är. Det är ju jättestort, alltså jag har så många vänner som har jobbat på public service och de har inte ens fått sitta i till exempel någon redaktionsråd, och de har absolut inte fått vara med och skriva någon artikel som kan ha någon åsikt. De håller ju fortfarande ribban skyhögt. Och sen så har du det här i delar av tidningsvärlden. Jag menar, det är ju som natt och dag. Alltså, public service framstår ju som liksom 1950-tal då, jämfört med det här. Och det, frågan är liksom hur länge det kommer vara hållbart.
Nej, men det måste vara hållbart, förlåt. Ja. Det måste, alltså så här, det är inte, jag tycker ju inte, alltså så här, jag jobbar som opinionsjournalist, det är en del av mitt jobb är att vara ute liksom på Twitter och säga vad jag tycker eller vad liksom vi tycker eller så här. Men borde han ens ha ett Twitterkonto då, undrar man.
Det här är jättebra, för att man blir så van nu mer att journalister har det, så man kommer inte ens till den grundfrågan.
Han har alltså 117 000 följare.
Åh herregud, jag som är så glad när jag fick min tusende. Men Nej, men det är jätteintressant, för ju mer man använder sociala medier, desto mer tar man det helt för givet. Mm. Men precis som du säger, nej, så kanske det inte alls ska vara. Han kanske inte alls bör twittra. Nu kan man inte ta det ifrån honom, för det skulle vara så här, det skulle vara som den här ormen Karl eller vad det är, eller prins John på julafton, att man liksom tar det.
Mm.
Han kommer ju aldrig kunna sluta.
Nej.
Men
nu är det liksom... Nu är frågan...
Jämför det med den här personen som du hade skärmdumpat här nere, Anders på SVT, Anders Holmberg, som skriver här: efter kritiken mot tweet med politiska åsikter från Niklas Svensson vill Aktuellt, där han är programledare, ordnat debatt, men tyvärr tackade huvudpersonen, alltså Niklas Svensson, nej.
Mm.
Det här är ju den typen av tweet som man ser från kontot @SVTHolmberg, som till och med har liksom SVT i sitt namn. Det är så här, det är informativt. Och det är liksom, vad kommer vi ha för gäster ikväll?
Ja.
Och det skiljer sig extremt mycket från Niklas. Men han bygger ju andra sidan sitt, och har byggt sitt personliga varumärke, Niklas Svensson.
Men det är det som är så här, det går ju att bygga sitt personliga varumärke, man ska kalla, ja, utan att berätta vad fan man tycker i olika politiska frågor. Om men man jobbar som det? Ja. Om man jobbar som politikreporter. Alltså hur kan, alltså jag, hade jag varit men han politiker eller statsråd, jag hade aldrig låtit mig bli intervjuad av Niklas Svensson.
Nej.
Det är bara helt uteslutet.
Ja.
Alltså det är ju så här. Det ser vi ju också att nu under den här veckan då, där han har varit i hetluften, Niklas, har han ju så här skrutit om att så här, fjärde intervjun med Anna Kinberg Batra på tre dagar, topp. Bara, va? Varför liksom,
det här är också, med en, du tar upp så himla bra saker tycker jag, för det här är också viktigt. Jag har följt det här när han har varit, hängt med då till Israel med moderatledaren. Och jag har också tänkt att det är inte så mycket att han är intresserad av vad hon säger, som att det är ytterligare en fjäder i hatten i Niklas Svensson varumärket. Återigen, här är jag i rusen. Här pratar hon med mig. Det är väl också väldigt negativt för en politisk reporter. Att det alltid är han själv som står i centrum och inte liksom de han intervjuar och vad de har att säga. Det blir ju också, det blir mycket mer av en liksom talkshow host. Precis. Som de här gångerna på slutet hos David Letterman, när man bara ser att han sitter och snarkar och vill liksom få fram sina egna åsikter. Men du, tycker inte du att Niklas Svensson ska ha sin egen talkshow då? Är det inte dit han ska gå? Alltså en Alex och Sigge-podd?
Alltså jag vet inte vad jag tycker faktiskt.
Talkshow på Expressen TV.
Nej, jag
lämna över politik stafettpinn till någon annan.
Men varför ska han ha en fucking talkshow?
Ja, men för att han har bränt sig som politikreporter. Han måste gå vidare till att göra något där hans
varumärke
får shine.
Jag tycker tyvärr, alltså nu, jag är väl då en galen kulturmarxist som hatar demokrati. Jag tycker han ska ta en time out. Det är inte så här, man får ju tänka lite på så här, vad, alltså man får ju tänka bort så här, vad är bäst för mig just nu så här. Det är så här, vad, alltså eventuellt
vad är bäst för skadat
liksom Expressen ganska grovt, skulle jag vilja säga.
Ja, jag vet inte om det är grovt, men jag håller med om att han nog har skadat det varumärket.
Ja.
Det problemet idag är ju att en av de stora konspirationsteorierna och kritik mot medierna är att vi inte är oberoende.
Ja.
Och när han då bevisar det, så får ju allt fler människor vatten på sin kvarn. Så det är definitivt en negativ utveckling för medierna som helhet. Men menar du att du inte heller skulle se Niklas Svensson som kolumnist? För har du en som Alex Schulman, och du har en Johanna Kelius, och du har en Niklas Svensson, då har ju de massa olika politiska breddgrader
i sitt kolumniststall.
Och sen tar du någon som Margit Silberstein som politikreporter, som är helt oberoende.
Det får de väl göra, men jag vill inte läsa kolumner att så här, som handlar om att vi ska liksom utvisa asylsökande som ljuger om sin ålder omedelbart. Alltså såhär, den typen av åsikter är för mig...
Fast
alltså,
det får vi ändå höra via typ Hakelius, den typen
av åsikter. Ja, men jag vet, men jag vill mena att jag tycker att liksom, det inte är lämpligt. Alltså såhär, som publicist så undrar jag varför man vill... Alltså vilka andra konsekvenser... Det är såhär...
Ingen tänker långsiktigt.
Jag klickar igenom min ålder från liksom ålder 15 till 18 hade falsk lägg. Liksom. Ja. Är det någon jävel som bryr sig?
Vet
är det någon
som jag tycker att jag ska utvisas? På Expressen. Ja. Jag sa att jag var 17 och 16.
Jag ljuger även liksom konsekvent om min ålder för olika yngre män som är intresserade. Nej, men du vet, så det är så jävla fucking rasistiskt. Det är det jag har problem med.
Ja.
Men vi måste lämna detta brännheta ämne.
Ja, jag tycker att det var jättebra. Jag vill jättegärna höra vad våra lyssnare har att säga om saken. Jag vill höra vad ni tycker. Hur jobbar man idag som politisk reporter? Hur ska man jobba? Hur ska den framtida politiska bevakningen se ut?
Mm.
Kan man ha åsikter? Vem kan ha åsikter? Vem ska vara på Twitter och inte?
Exakt.
Allt det här som vi har snackat om idag. Och inte minst skrikande och skämskuddar och början av diskussionen. Under Tagen AB-podd.
Mm.
Så kom igen, mejla. Vi tycker det är så himla kul med feedback.
Jag måste också ta upp lite feedback som vi har fått, eller ja, jag fick. Och kritik som var med all rätt.
Kritik? Obehagligt.
Lars Turedsson på medierna i P1
ja,
twittrade och basically så här, kritiserade oss eller mig för att prata om saker eller kritisera saker som jag inte har liksom tittat på eller liksom lyssnat på. Och han syftade på vårt förra avsnitt där jag pratade om Publicistklubbens debatt om vad man får säga och inte säga.
Ja, men man kan ju inte gå upp Publicistklubben, den är full av troll.
Ja, men grejen är, jag tycker att han har rätt. Alltså, ja, jag säger det. Jag kollade inte på hela debatten som var 2 timmar. Jag kollade på liksom några utdrag liksom. Så jag har absolut inte sett hela. Jag tycker att han har rätt egentligen. Man ska nog inte
jag förstår vad du menar, det är såhär, recensera inte bok du inte har läst. Okej, jag känner en viss journalist.
Så jag tog åt mig. Och jag är medveten om detta. Däremot så till mitt försvar vill jag säga att det är helt omöjligt för mig att hinna med att lyssna och titta på allt som jag ska kommentera. Men ja, det är klart att nu är det folk som kommer in i vår sändning här.
Ja.
Nej, men ja, det var helt berättigat kritik. Lisa, vi har slut om tid nu.
Ja, det har vi.
Tack för idag.
Tack för idag och slut för idag. Och fortsätt mejla och twittra.
Ja, och vi hörs snart.
Det gör vi, tycker jag. Och du.
Ha det så bra, trevlig helg.
Trevlig helg.
Trevlig helg till dig som lyssnar också.
Want your most burning finance and investing questions answered? Here's a podcast you should be listening to, courtesy of Acast Recommends.
Are you ready for some personality in your personal finances? Hi, I'm Janice Torres Rodriguez, Latina money expert and host of the award-winning podcast, Yo Quiero Dinero. On this show, we're serving up POC-friendly personal finance knowledge, always with a side of sass. We're not talking about avocado toast and lattes on this show. We've got real, relatable personal finance knowledge that makes you feel seen, heard, and finally understood. Consider me your super cool, slightly risque, but always honest financial fairy godmother. Together, we'll tackle dinero in a fresh new way so you can finally become poderosa with your dinero. Check out our weekly podcast episodes at YoQuieroDineroPodcast.com or subscribe wherever you listen to podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.